se. Ja, jag hördes ju rätt bra. Jag heter Nathalie Lundin, kan vi börja med. Och för ungefär 3 månader sedan så döpte jag mig där, men ja, det var inte. Det var en dopgrav där då. Och då fick jag en andaktsbok av min mormor och morfar. Som är, det är en andakt för varje dag som går. Och det finns en som jag kommer ihåg extra tydligt, och det är 4 oktober. Och det var det en bibelvers för varje dag, och den här dagen var det Matteus evangeliet 11:28 som säger så här: kom till mig, alla ni som är trötta, så ska jag ge er vila. Och jag vet inte, men jag tycker den är jättebra. Alltså, jag vet inte, men den har fastnat väldigt starkt för mig. Och under den här predikan så kommer vi utgå ifrån en text som då var 4 oktober. Och det handlar om en man som heter Josef. Och han hade varit på ett restaurangbesök med sina kompisar i en stad. Och när han skulle åka hem så valde alla att ta taxi. Av förklarliga skäl. Och alla kom hem. Men Josef kom liksom inte hem så att han kunde ta sin nyckel, vrida om och komma in till alla sina ägodelar. Och frun, nu vet inte jag. Utan han kom hem till himlen, gjorde han. Men han, efter hans försvinnande, för ingen visste vart han hade tagit vägen. Man märkte att han var borta, men man visste inte vart han hade tagit vägen. Så man gjorde en genomsökning av hans lägenhet. Där man inte hittade så mycket, mer än att man hittade 2 checkar som det var extremt mycket pengar på. Och det stod tydligt att de var till hans fru, så det vet vi. Men det stod en liten, liten text där det stod: jag är mycket trött, med kärlek, yo. Och då började jag fundera så här: men vad är trött då? Vad betyder trötthet egentligen? Och jag tänker att det finns olika definitioner av trötthet. Man kan vara trött på olika sätt. Jag vet att man kan vara trött när man har, varit ute och sprungit kanske. Eller klippt gräsmattan. Eller, ja, det är en fysisk trötthet. Du är trött i kroppen. Eller när man har varit på skidresa en dag och kommer tillbaka. Då kan jag säga att då är man trött. Det finns också mental trötthet som jag tänker är värre. Den är jobbigare för en liksom. Att kanske behöva ta massa beslut varje dag. Att det är mycket saker man ska göra som man inte riktigt vet vad man ska göra av. Men det är ändå en trötthet som man kanske kan hantera den liksom, med hjälp av nära. Men Joes trötthet var mycket allvarligare. Den tröttheten kommer när man är så nära på att ge upp. Att man känner att motivationen till att fortsätta försvinner. En känsla av total kanske ensamhet och hopplöshet, tror jag. Det har ökat i antal med fler som känner den här tröttheten, tyvärr. Och jag tänker att om vi lämnar det här till Gud, så tror jag att vi kan få hjälp. Eller jag vet att vi kan få hjälp. För det finns en i världshistorien som kan hjälpa oss med det här problemet. Och jag tror inte att någon inte förstår vem jag menar. Men det är ju Gud då, om någon missade det. Men som vi har här, Matteus 11:28, så står det: kom till mig alla ni som då är trötta, så ska jag ge er vila. Den trygghet som vi får, att vi kan komma till honom och lämna saker på honom. Och och så ska vi få hjälp med det. Jag vet, för mig är det, alltså så här, det är verkligen en trygghet i att vi kan komma till någon som har lovat att hjälpa oss. För det står ingenstans här: jag kanske hjälper er eventuellt om jag känner för det. Utan det står att han kommer. Han ska hjälpa oss. Och jag kopplar trötthet till någonting som är jobbigt. Någonting som man kanske inte vill känna. Och då tänker jag, vad skulle trötthet kunna vara i det här scenariot? Men om trötthet är någonting som är jobbigt, så vet jag att ångest är jobbigt. Det vet jag. Så om man byter ut trötta till ångest då, så att det blir kom till mig alla ni som har ångest så ska jag ge er vila. Och vila då skulle vara någon typ av återhämtning från det jobbiga. Så betyder det att allting i livet som vi tycker är jobbigt och som vi bär inom oss, det kan vi ge till honom. För han kommer hjälpa oss. Det är jättetryggt liksom. Jag förstår inte, man kan ju ge precis vad som helst. Och så ska man få hjälp. Den är helt, helt fantastisk. För han kommer hjälpa oss och det har han lovat. Men han, och det vi behöver göra då, det är att vi behöver komma till honom och be till honom om det som vi som tynger oss. Det är det vi behöver göra. Men han vet ju redan vad som tynger oss. Det har jag lärt mig. Att oavsett hur mycket jag än berättar, så han vet redan det. Men han vill att vi kommer till honom med det. Att vi ska ta steget att komma till honom. Och det kan vara av allt med yttre och inre stressorer och deadlines här och var i skolan och även på jobbet. Men det som är att vi behöver inte prestera för att det här ska, vi behöver inte prestera för att han ska lova att hjälpa oss. Han kommer göra det ändå. För jag tänker att prestation är någonting som samhället ofta kräver. Nästan överallt skulle jag säga. Om vi ur mitt perspektiv då i skolan, då behöver man prestera. Du blir betygsatt på olika saker, på hur bra du är på saker. Och så har man sina klasskompisar och man pratar. Och hur bra är du? Och hur bra är jag? Ja, jag vet inte. Och samma sak på jobbet antar jag. Alltså, man kanske går på en jobbintervju. Då måste du visa att du är bäst liksom, för att du ska få det här jobbet. Det kräver att du är bra. Bra nog. Men vad är bra nog? Samma sak med idrott. Jag har spelat fotboll. Det kräver också prestation. Kräver att du ska du komma med i ett lag som kanske då spelar högre, då krävs det att du är tillräckligt bra att de ser att ja, hon är duktig och då kan du komma med kanske. Så i våran idrott som vi ska tycka var roligt, det kräver också att vi visar hur bra vi är. Jag har också pratat med folk som säger att det kan finnas prestation i vängrupper. Och då känner jag så här, ska det finnas även prestation när man är med sina vänner? Finns det någonstans där det inte kräver att du visar att du är bäst? För samhället ser jag att jag känner att man behöver prestera i samhället. Och det är samma sak att, som vi hörde förut om att välja saker. Välja ost var det då. Ja, när man ska välja skola då. Vissa har intagningstest. Som tur har inte kyrkan intagningstest då. Men skolor kan ha det. Och det är också så här. Ska man redan i högstadienivå behöva visa att man är tillräckligt bra? Det bygger liksom uppåt att du behöver prestera. Och jag minns tydligt att, som jag sa med idrott också, att vi var på cup en gång, eller vi har varit det flera gånger, men det var en gång specifikt som det gick ganska bra för oss. Och jag märkte att när vi spelade grundspelen, när man mötte alla lagen, då fick alla vara med och köra. Alla i laget. Men desto högre vi kom och desto närmare slutspel vi kom, då var det fler som inte fick köra längre. Och jag var målvakt så jag hade inte jättestor konkurrens. Så det var lugnt för mig liksom. Men jag såg att mina kompisar, vissa av dem fick liksom inte spela längre. Och då stod jag där och kände verkligen så här. Hade jag stått där och inte längre fått spela så hade inte jag tyckt att det var jätteroligt faktiskt. Men så var det och då funderade jag kring det här och då finns det prestation här. Det som jag tycker är absolut roligast, någonting som jag tycker är jättekul, ska också kräva att jag visar att jag är tillräcklig. Och det här med tillräcklig tycker jag är svårt. Men det finns då en plats som vi inte behöver visa och det är inför Gud. Vi behöver inte visa att vi är bäst. För hos honom så spelar inte det någon roll om vi har alla A i alla ämnen. Eller om vi har underkänt. Han sätter inte en lapp på oss att du är tillräckligt bra på det här. Så då är du bättre än de andra. Och det tycker jag, det är skönt. Och samma sak på jobbet, tänker jag, att oavsett vad du har för jobb så spelar inte det någon roll i Guds ögon. För du är tillräcklig ändå. Och det är också så här, då finns det en plats som man kan komma och inte känna att jag behöver vara bäst. Och jag kommer inte få ett betyg från i nu då A till F på om jag är tillräcklig som människa för honom för att han ska kunna hjälpa mig. Och vi kan komma till honom med precis allt. Vad som än tynger oss så kan vi komma till honom. Och det känns jättehärligt. Alltså jag blir så här glad av det. Och kanske så hade Joes tid på jorden varit längre om han hade visat det för Gud. Men jag vet inte.
Mitt namn är Edvin Dahlström.
Och jag heter Ludvig Kjell.
Jag må vara ung. Men livet har ändå visat sig vara ganska tufft. Vid förra nyår så fick jag riktigt svåra illamående problem. Det blev så illa att jag kunde inte äta mer än en smörgås om dagen. Utan att problemen blev alldeles för stora. Och med tiden, utan tecken på att det här någonsin skulle bli bättre, så började jag tänka. Jag började fråga mig själv. Ska det verkligen vara så här? Hur går det till? Jag menar, jag är kristen och säger inte Jesus att vi ska få vila.
Men Edvin, säger inte Bibeln något om det här?
Är det så?
Ja, så är det. I Johannes evangeliet kapitel 16 från vers 33 står det följande. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Alltså, Jesus säger här att bara för att vi följer honom så blir inte allt lätt helt plötsligt. Våra liv kommer inte bli bara en dans på rosor för att vi följer Jesus. Det lovar han aldrig i den här texten. Däremot så lovar han att vi kommer gå igenom tuffa saker och lidanden här i livet. Men han stannar inte där, han sätter inte punkt där, utan han säger att han har besegrat världen. Han har besegrat det onda och det jobbiga i världen. Så vi kan ha frid och hopp i Jesus inför framtiden. Och inte tyngas av det här svåra vi går igenom.
Jag tror jag fattar. Du menar att Jesus lovar inte att det ska vara lätt. Utan han säger snarare att i världen kommer vi möta lidanden. Men att om vi tror på honom så kommer det vara möjligt.
Ja, precis så.
Men Nathalie pratade ju ändå om den här versen som där han säger att vi ska få vila. Hur går det ihop sig med det här?
Ja, Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28 kan läsa.
Där.
Ja.
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila.
Ja, och ska läsa vidare till vers 29 och 30.
Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
Ja, alltså Jesus säger att vi ska ta på oss hans ok. Men vad är ett ok då? Ett ok var något man kunde sätta på två djur när de skulle,
vad heter det? Ploga.
Ploga tillsammans. Typ så här kunde det se ut. Så här ser vi att det är ett större djur och ett mindre djur som plogar tillsammans. Men med hjälp av det här oket så drar den tillsammans. Men lägg märke till att ett är mycket större. Så den tar ju mycket mer av vikten. Och samma sätt är det med Jesu ok. Alltså, vi är det lilla djuret, han är det stora. Bördan vi får, alltså de svåra situationerna, är de samma. Kanske till och med större, eftersom vi är kristna. Men Jesus är alltid med oss och tar majoriteten av vikten. så bördan för oss blir mycket lättare. Alltså, behåller vi vårt fokus på Jesus och låter honom bära oss och bära hans del av oket, så lättar trycket och allt det svåra och vi får vila i honom.
Då tror jag faktiskt att jag förstår. Tack Ludvig.
Välkommen.
Jag heter Anton Robertsson. Men hur är det egentligen idag? Kommer livet alltid vara lätt eller kommer det vara svårt? Jag tänker att det här har väldigt mycket att göra med en bibelvers från Kolosserbrevet kapitel 3, vers 2. Där står det: tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Och jag tänker att när han pratar om det som finns där uppe så syftar han på någonting som han syftar i versen innan, där det står att det är stället där Jesus sitter på majestätets högra sida och då förmodligen himmelriket. Och jag tänker att det kan vara en väldigt viktig del i hur vi har vårt perspektiv. Om vi möter motgångar och tänker att men det här livet är det enda vi har, då kommer de vara mycket tyngre och det kommer kännas mycket värre. Men om vi har perspektivet att vi kommer ha en evighet och spendera med Jesus i himlen, så kommer det inte vara lika jobbigt att gå igenom det. Och som Ludvig och Edvin sa, så har vi alltid Jesus med oss som hjälper oss att dra det här oket. Och att vi kan vara trygga på att när vi själva inte klarar allt i vår egna kraft, så kan Jesus vara med och dra oket med oss. Och att detta ok kan vara en symbol för hur Jesus drar med oss i livets svåra stunder och hjälper oss. Men också att han går med oss när det är lättare. Och att vi då kan dra det fortfarande med honom. Så vi kommer klara livet bra, även om livet inte alltid kommer vara lätt. Men vi behöver Jesus som vår medhjälpare. Vi kan låta oss be. Ja, Herre, tack för att vi har fått fira gudstjänst här nu en stund. Herre, jag ber att du ska fortsätta med resterande del av gudstjänsten, Herre. Herre, jag ber nu för att du ska vara närvarande här, Herre. Jag ber att du ska komma med din heliga ande och bara fylla upp hela rummet, Herre. Herre, jag ber att du ska ge oss en längtan efter dig, Herre. Jag ber att du ska ge oss en längtan efter att gå med dig på livets väg, Herre. Jag ber att du ska ge oss en längtan att ha med dig, Herre. Och jag ber också att du ska ge oss perspektivet att det här livet inte är slutgiltiga, Herre. Jag ber att du ska ge oss perspektivet att en dag så kommer vi få vara med dig i en evighet, Herre. I Jesu namn. Amen.